Hej, det här är Messiah Markolin och du lyssnar på Alex Room Service.
Ping pong yoga och välkomna tillbaka till Alex Room Service som idag sänder ifrån samma ställe som han alltid sänder ifrån. Det här är ett avsnitt som jag har haft väldigt roligt åt att döpa. Jag kom på titeln på avsnittet innan jag kom på själva innehållet. Det har jag ärligt, jag är inte riktigt färdig med innehållet ännu. Vi får se var vi hamnar. Men jag kom på titeln när jag hade gått och lagt mig en kväll. Så jag fick gå upp igen och skriva upp titeln på avsnittet så att jag inte glömde bort det till dagen efter. För jag tyckte det här var väldigt roligt. Jag var ganska ensam om att tycka det också faktiskt. Även om jag då driftade högt i familjen. Så välkomna tillbaka. Semestern är slut och jag fick lite feeling. Jag ska förklara varför. Så här är det. Nu är det då augusti igen och skolorna börjar och jobbet börjar för min del eftersom jag hade mitt semester då i juli. Och det finns alltid någonting i det som jag... Det finns någonting i den här sensommar... känslan som fångas perfekt på en skiva som heter Three Friends av Gentle Giant. Jag har nu pratat om den tidigare. Det är en av världens genom tiderna bästa skivor i mitt tycke. Eftersom den då, det är bra musik och så texterna som handlar om de här tre kompisarna i skolan. När man bara är kompisar och vet att man kommer vara det för resten av livet och sen så går livet vidare och sen... är man inte det längre liksom. Så den handlar om den här oförstörda tiden kontra vuxendomen. Och så. Det finns någonting i den känslan där som jag funderat mycket på i livet tänkte jag säga. Det här att försöka fånga det flyktiga i att växa upp men samtidigt växa ner. Jag vet inte hur jag ska förklara det tydligare. Och augusti månad står alltid för det i min värld på samma sätt som våren är hänryckningens tid när man går mot ett långt sommarlov och en skolavslutning till exempel så börjar ju någonting annat nu, någonting annat tar vid. Och det har faktiskt blivit ännu lite tydligare de senaste åren som jag hållit på med den här podcasten. Eftersom jag i början var väldigt övertygad om att det kommer att vara 11 personer som lyssnar. Och de 11 kommer att vara typ kompisar och mossan eller någonting. Men så har det blivit lite fler än det. Och framförallt så det största som har hänt som har förvånat mig otroligt är att väldigt många yngre människor lyssnar på detta pladdrandet också. Att det kommer fram, nu använder jag inte det nedsättande, det kommer fram barn. Och berättar att de lyssnar på min podd och har ofta frågor och får signera böcker och så vidare. Och det är plötsligt så blir det blir liksom lite allvar då. För även om jag då är 607 år gammal så är jag ju fortfarande en av dem. Jag kan ju känna igen mig i exakt alla de här människorna som kommer fram. Och hade jag varit 10 år 2023 och varit ett Kiss-fan på det sättet som jag var när jag var 10 år. Så hade jag åkt på så mycket av de här såna här föreläsningar och boksläpp och sånt som möjligt har jag tvingat mina föräldrar till, eller mossan, för att det var den outleten man hade. Nu tvingade jag mossan att köra mig till Glumslöv så jag fick träffa den här Niklas Olsson som har Kiss Army Sweden. Han bodde där och det var liksom, det var så nära jag kunde komma, för Kiss envisades ju med att inte komma hit till Norreda på min tid. Det var 88 och då fick jag ju se dem, men mellan liksom 84 och 96 så var det ju bara 88 de var här. Så att då fick jag ju ta liksom det som bjöds, som man säger, och det var att komma så nära Kiss som möjligt för mig. Det var att prata med Niklas och skriva ett brev till Rickard Göransson, som de två var mina två stora liksom, att fan de vet ju vem Kiss är, Kiss vet vem de är, de har sett dem i USA och sådär, jag fattar inte riktigt hur coolt det var. Och att jag då har hamnat i den situationen att folk lyssnar och läser och ser upp till det som jag pysslar med är ju, jag tar inte lätt på det, det är faktiskt, det är egentligen bara det jag vill säga. Så att jag tar inte lätt på det, för att jag är fortfarande kvar och jag känner igen mig i er. Så som en liten, jag tillägnar detta avsnittet till Moa, Lisa, till Nils, till Sixten, till David, till Charlie. Jag har glömt någon som jag har träffat, så ber jag om ursäkt, men jag har tyvärr lite svårt med närminne. Jag kan mest sånt som hände 74. Men jag tror jag fick med de flesta i alla fall. Det här avsnittet är till er, och jag ska på det sättet att vi gör det här tillsammans. Nu, jag visst, det är jag som pratar och som åker runt och så vidare, men på något sätt så, det jag gjorde när jag var yngre, det var att jag sög åt mig så mycket jag kunde och försökte sprida det vidare. Till släktens stora glädje naturligtvis. Men det har ju å andra sidan gått ganska bra, som ni märker. Och det jag ser det som att det är jag och Carl och Bernt och Marco och Destroyer Live och alla vi gör nu, det är att vi lägger en grund åt er. Nu får ni helt andra möjligheter att ta till er och använda. Sen säger jag inte att ni ska göra kissgrejer. Det är absolut inte det jag säger. Att ni ska ta det som ni hör och lär er och sättet man gör det på och dela med sig och försöka utbilda, folkbilda. Ta det med er. Sen om det handlar om kiss, absolut, det tackar jag för i så fall, för då har jag något att göra sen när jag sitter på hemmet. Men plocka det som vi gör och så gör det till ert eget. Och så gör ni det vidare. På så sätt så har vi ju tagit det vi fick av tidningen Okej och Poster och Hans Hattvig och Jörgen Holmstedt och Anders Tengner och Niklas och Rickard och alla dem och Johan Falk. Alla ni som skapade vem jag är. Det är ju det jag försöker ge vidare nu, och så får vi se hur de tar det vidare. Ja, det här blir flummigt. Kaffe? Men jag tror ni fattar vad jag menar. Och jag blir alltid så nostalgisk kring det just i augusti när skolor och sånt och jobb börjar igen. Men vad har jag mer? Jag har haft semester, det var trevligt, jag var i Stockholm, ja, det har jag ju sagt redan, och ja, det var trevligt, och som vanligt så är semestern redan glömd, så att nu är det jobb igen. Och så skriver vi färdigt vår bok, vi är inte i sluttampen riktigt, men vi börjar, it's not the end, it's not the beginning of the end, it's the end of the beginning, nej, så farligt är det inte. Vi har kommit en bra bit på väg och vi har faktiskt ganska roligt stundtals. Kapitlen blir roliga när de är färdiga. Så kan vi säga. Det blir nog bra detta också. Så förboka gärna på Ginsa. Vi ligger bra till där som vanligt. Tack. Men förboka gärna så att ni får. Ja, det är många som hör av sig och man kan köpa boken direkt av mig och få en affisch. Man kommer att kunna köpa den av mig, absolut. Jag kan inte garantera någon affisch. För att det blir fler och fler förbokningar för varje gång som vi släpper en bok. Och förbokningarnas grej är att det är där man får affischen och så vidare. Så förra gången fick jag nästan inga lösa. Så jag kommer kanske få några, det vet jag inte. Jag hoppas jag får en, för jag vill ha en själv till min samling. Men vill ni garanterat ha affisch och det där kortet, så är det förbokning på Ginsa som gäller. För där är de liksom, då är det garanterat. Och sen så har jag då släppt grisen ur stallet. Min föreläsningsturné nästa år till våren kommer att handla om 1974. Då är det 50 år sedan Kiss släppte sin första skiva. Och jag la ut en liten teaser-reklam om att nästa år blir det 1974 som gäller. Så får vi se var jag hamnar. Det är inget som är bokat och klart än. Jag vet att det är ett par intressenter redan som har hojtat. Kanske till och med blir Norge igen. Hippora. Men det kommer att bli en fruktansvärt rolig föreläsning. Jag ser redan fram emot den själv. Just för att för 10 år sedan kunde vi inte göra så mycket 74 rent materialmässigt. Vi kunde inte göra så himla mycket film. Vi kunde göra lite med ljud kanske från bootlegs och så vidare. Några konsertupptagningar som fanns. Men foto hade jag inte heller hur mycket som helst. Men jag tror jag har en 25 000 foto från 1974 nu och mer film, så mycket film nu som det går att få, vad jag gissar, Super 8-film och så vidare. Så jag kommer sätta ihop en timme drygt som vanligt och ta oss igenom året 1974. Och det vill jag gärna göra på scener runt om i Sverige. och ha roligt under tiden. Så om ni vet något bibliotek eller någon kulturscen någonstans och sådär, så be dem höra av sig. Jag bokar alltså ingenting själv, utan folk får boka mig, det är så det fungerar. Men jag vädjar ju till alla, som om man sitter där i Dala Floda och vill att jag ska komma dit, så leta upp någon som är beredd att betala för det, så löser vi det. För det är ju så, jag gör ju inte det här på för att jag måste eller sådär, att jag måste ha in pengar, men jag måste ha betalt för att göra det, för att jag behöver ändå ta ledigt från mitt vanliga jobb och jag har ändå en hyra som ska betalas och så vidare. Jag kan inte bara sticka till Gällivare på kul, utan jag tar en summa pengar och jag vill ha resa och hotell betalt, och jag vill ha en dedikerad scen att stå på. Jag vill inte stå på pizzerior och annat sånt, utan jag åker till kulturscener och bibliotek och så vidare. Där det finns utrustning för att kunna visa upp bilder och foto och filmer och ljud på ett vettigt sätt, så att man får hela föreläsningen. Så får vi se vad det blir. Spänningen är olidlig, och till er som har hört av er, så vi tar det därifrån och ser vad vi blir av. Nå, anledningen att jag ville kalla det här avsnittet för Triple and Touch, det är för de av er yngre som inte alls fattar det, så det var en sånggrupp, va, med Lasse Kronér på 80-talet. Ni kan googla det, men gör inte det, för att det pajar era algoritmer och då kommer ni få bilder på Lasse Kronér sen. Det låter bra i munnen, Triple and Touch, för att jag ville göra något, det är augusti nu. Jag vill göra något på augusti eftersom det är den viktigaste månaden 1973, och det är 50 år sedan. Sen vill jag även prata om Moscow Music Peace Festival, och har länge närt en dröm att göra ett helt avsnitt om det. Men det kommer inte att funka, för jag har så mycket har jag inte att säga. Och sen, det enda jag har lyssnat på de senaste veckorna är Black Sabbath med Tony Martin. Och där kan man känna, jo men det borde ju vara ett eget avsnitt. Ja, det kanske det borde. Men då skulle man ju egentligen ragga tag i Tony Martin och bett honom medverka, eller alltså från ett litet samtal och så vidare. Just nu vill jag bara prata om det, för jag tycker det är så jäkla bra. Så att det är tre skilda ämnen som egentligen bara grundar sig att jag vill prata lite grann. Och ja, så länge det är så kommer det väl att komma sådana här avsnitt, tänker jag. Jag ska bara äta lite choklad. Men vi börjar att augusti 73, jag var säkert inne på det, jag gjorde ett avsnitt om 73. Det är väl förra, eller är det förra? Jag kommer inte ihåg hur mycket jag pratade om just augusti där. Jag körde väl hela året rakt av någonting, men jag tänkte bara fördjupa mig lite. För jag är så fascinerad över hur grejer händer i en ordning, och att man försöker sätta det i en större kontext på något sätt. Ni vet det här, när augusti börjar, det är ju där de tar de här första promobilderna på sig själva i smink. Det brukar kallas för den första augusti, men det är inte ett bekräftat datum. Vi har ju tre bilder numera. Först var det en bild i alla år, sen i Pauls bok Backstage Pass kom det två till. Så har vi tre bilder som antagligen är precis i slutet av juli eller precis i början av augusti 73. Och det kan bli liksom en slags startpunkt. För det som sen händer är, nu sitter jag alltså i en vit t-shirt, eller inte, jag har en vit t-shirt på mig, som där trycket är reklamaffischen för när Kiss lirar på Hotel Diplomat den 10 augusti 73. Vilket då är anledningen till att detta avsnittet är släppt just den 10 augusti 2023. Och det går ju inte att överskatta hur viktigt det här giget var med tanke på vad som hände. Men för er som har glömt sen förra gången, om jag nämnde det där, eller för er som bara vill höra det igen, jag har ju några kompisar som är tokiga i riktigt tidiga Kiss, Ronny och Micke i Malmö. Micke i Malmö är rolig, för han säger det själv, nu är jag nere i kaninhålet igen. Och då sitter han och läser och lyssnar och har sig om 73 och kollar bilder och så vidare. Och så brukar han prata med mig på Messenger när han är som allra, allra sjukast i den här diagnosen. Och han har sagt det så vackert någon gång att man kan ju aldrig få för mycket av det här. Så det är det jag tänker, att även om jag har gjort det här precis, har jag inte gjort det på det här sättet. För det är inte samma samtal. Så jag känner att jag har lite carte blanche från i alla fall Ronny och Micke Svensson. Och prata så mycket jag vill om 73. Och om någon annan då tar lite anstöt av det här, så får de ju skriva in till sin kommunfullmäktige, så får de väl ta ut någon slags motion där på nästa möte eller någonting sånt. Om nu Piteå har såna grejer på agendan, det vet ju inte jag. Men så jag tänker att man pratar om augusti 73 med den glädjen och den äran, och att det är några som i alla fall tycker det är roligt för att de tycker om det, för att de tycker det är roligt själva att prata om det och forska i det och så vidare. Och det är ju så här, Gene var ju businessman redan från början och skickade runt demokassetter, foto och inbjudningar hejvilt till alla. Och han hade ju nött ner motståndet hos Bill O'Coin, för Bill O'Coin var nämligen producent för ett tv-program som heter Flipside. Hans bolag Direction Plus var i högsta grad aktivt sedan mars eller april när nu Flipside drog igång. Och Gene hade bjudit in honom till gig, bland annat det första hotelldiplomatgiget den 13 juli. Men nu då den 10 augusti så tänkte han, ja, jag får väl gå dit och se vad detta är för någonting. Och Hotel Diplomat låg då mitt på Manhattan, eller inte mitt på Manhattan, mitt vid Times Square, och var ett nedgånget, ruttet jäkla hotell. Och så kommer han dit och så ser han ett band som, och ena sidan så står Paul Stanley iförd morsans hemmaluade angorakofta, den vita, så det finns ju foto på det här i några låtar, sen åker den av och sen ser vi den aldrig igen. Den är med på några bilder från Daisy också. Man fattar ju inte riktigt hur Paul tänkte där, men ja, det var ju det de skulle få hjälp med. Men han ser ju ett band som lirar i 65 minuter tillsammans med då förbanden Street Punk och Luger. Jag kommer inte ihåg, vi har väl aldrig hört hur de låter. Street Punk, nej, Teenage Lust vet jag, det finns låtar med. Och det är ju när de lirar på Coventry väl. Men Street Punk och framförallt Luger, det är sådana, det är bandnamn vars loggor jag kan utan till, men undrar hur de lät. Och tänk ändå att ha varit ett Luger-fan eller varit med i bandet Luger och vetat att, ja, men just den kvällen där när jag spelade med de där Kiss så blev de världens största band, och sen fick jag gå tillbaka och skala avokados på mitt jobb. För det blev inte mer för mig, basisten i Luger. Fascinerande tankegång faktiskt. Och Bill O'Coin går fram till Eddie Solan, ljudteknikern, efter giget och säger, jag skulle vilja prata med bandet, kan du ordna det? Och då träffar han åtminstone Paul och Gene här, kanske de andra också. Och säger, jag vill ha ett möte med er, kan vi ses nästa vecka? Och så ses de, och det här är ju sådana gissningar och antaganden, eftersom man får lägga ut en kalender, och så får man, jag försöker visualisera detta för er nu, man får lägga ut en kalender med datum, och så får man hitta, finns det några fasta datum? Ja, men 10 augusti, det är fast, det vet vi att det är då de lirade, det finns handbills, det finns biljetter och det finns tillräckligt mycket vittnesmål och så vidare, och det finns en kalender från Gene och så vidare, så det är ett fast datum. Och det är en fredag. Och sen har vi andra datum. Jo, men Kiss lirade på The Days i veckan efter 17-18. Och veckan efter det 24-25. Också fasta datum. Och sen så har vi då vittnesmål från ungefär hur... När hörde du dem första gången? Och vi kommer till det. Så här är det då. Att Bill O'Coin träffar dem antagligen i början av veckan. Måndagen är en bra gissning. Därför att det är precis efter helgen. Och säger då de klassiska bevingade orden, jag är beredd att skaffa ert skivkontrakt inom 30 dagar om ni vill ha mig. Om jag inte lyckas så no strings attached liksom. Så, och de säger ja, det här låter spännande, och säkert, Gene är säkert lite så, oh, det är ju ändå en tv-kändisproducent här. Så att, jo, men här kan ju bli någonting. Då, vad de då kanske inte vet, vi vet ju inte vad de pratar om, för vi har aldrig hört någonting annat än att Bill sa just den där meningen. Men det de kan ha pratat om är att Bill redan kände Neil Bogart, för Neil Bogart hade jobbat på Kamasutra Records och Buddha Records och så vidare, och varit med i Flipside-programmet. Och var således, de var lite bekanta, kanske till och med vänner, vad vet vi, ingen vet. Men de var åtminstone bekanta med varandra. Så Bill hade redan en, och Neil hade uttalat att han ville starta ett eget skivbolag som han tänkte eventuellt öppna till Casablanca. Och han letade då folk som kunde lira på det bolaget. Så 10 augusti spelar de på fredagen, 11-12, 13 augusti på måndagen träffar de Bill ungefär. Och sen så är bollen i rullning. Så medan Kiss då repar inför att spela på The Daisy, så är Bill igång och besöker Neil den veckan någon gång med en demotape och ett foto och säger, det här är en grej jag ska jobba med, kan du tänka dig? Och så säger Neil, som inte kan ett skit om musik och inte är jätteintresserad, men han är intresserad av roliga grejer. Det är en skillnad och det är också tacksamt. Han säger, absolut, lägg det här i högen. Sen har vi nästa grej. Kenny Kerner, producenten på första Kiss-skivan tillsammans med Richie Wise. En kompis med Neil Bogart brukar dyka ut på hans kontor någon gång i veckan och hämta en låda demos som han lyssnar på över helgen. Och sen återvänder till Neil med åsikter. Då kan det ju inte ha varit den första helgen, alltså 11-12 augusti. Det går ju inte, för att då har inte mötet skett med Bill & Coyne. Det är ju ett första kortmöte, men inte det stora mötet. Och framförallt har inte Bill & Coyne varit hos Neil Bogart och lämnat några demos. Okej. Kenny Kerner kommer in till Neil Bogart, gissningsvis och antagligen på fredagen eller torsdagen denna veckan, torsdagen den 16 eller fredagen den 17. Och säger, har du några grejer? Ja, men här är en låda. Lyssna på det. Och då tar han hem en låda över helgen, så som han brukar göra, oavsett om Kiss var med där eller ej. Lyssna lite och fastnade för Kiss. Och sa, när han kom tillbaka på måndagen med lådan, det är de här, kika närmare på dem. Och så säger Neil antagligen någonting i stil med, det där var ju lustigt, för det där var ju Bill & Coyne, min kompis, som har varit, det här måste vi titta närmare på. Och nu händer det ganska fort, ganska mycket. Kiss har då varit i Amityville och spelat på The Daisy. Det kan även vara söndagen som Kenny Kerner hör av sig till Neil Bogart på, söndagen den 19. Så det är antaganden, men vi lägger det i tidslinjen och ser om det passar in någorlunda. Sen kan vi inte ta det för absoluta fakta. Så, om vi säger söndagen 19, måndagen 20, så har Neil fått tillbaka kassetten och fått veta att det här är något att satsa på. Då vill han ju veta vad det är han ska satsa på. Kontaktar Bill & Coyne, som i snabb som en vessla, tillsammans med sin co-manager, man ska säga Joyce Beyerowitz, och sin pojkvän och kompis och artistiska alltiallo Sean Delaney, hastigt bokar in ett showcase-gig. Och då bokar de in sig på 236 West 55th är det väl. Nu ska jag bara bläddra och nu vill jag ha rätt adress här, för det här är ju ett av de få ställena som finns kvar. Så det här kan ni ju faktiskt åka till om ni är i New York. Vi ska se här. Där har vi den lilla rackaren. Nej, 236 West 54th Street. Då var det Henry Letangs dansstudio. Idag är det Three Monkeys, en pub. Men man kan gå in fortfarande och så går man rakt in och upp från trappan på övervåningen. Där spelade Kiss ett showcase-gig. Och om ni googlar bilder och sånt, så finns det faktiskt 5 bilder från det här showcase-giget som alla heter September. Vilket inte kan stämma, och det här var någonting vi kom fram till, jag och Karl, när vi gjorde den andra boken, Partners in Crime 2, där det är ett kapitel om 73. Att det är orimligt att ha ett showcase-gig när man redan har fått kontraktet, och alltså, när alla som är på showcase-giget för att se vilka bandet är redan har börjat jobba med dem. Så vi tog alla vittnesmål som fanns, Larry Harris som var Neil Bogarts sidekick på det nytänkta skivbolaget. Och de som var på plats, för det var några stycken som var på plats då. Bill & Coyne och Joyce Beyerowitz och Ace Shay och Lydia Chris såklart och så. Och några till. Om man kombinerar deras vittnesmål så gick det att få fram att det här var ganska snabbt inpå. Och att det var i slutet av en vecka och i slutet av en het dag i augusti, slutet av augusti. Och det stämmer ju mycket bättre att om Neil Bogart får kassetten på måndagen, så vill han ju veta vad det här bandet är för några gökar. Han har ju bara sett ett foto och hört någon låt kanske, men även om han inte är jätteintresserad. Och Bill & Coyne, som jobbar fort, fixar då en lokal som ligger mitt på vid Times Square och kan visa upp sitt band. Som dessutom är inrepade, för de har precis varit och spelat på Hotel Diplomat veckan efter på The Daisy, och de ska dessutom spela nästa helg på The Daisy igen. Så antagligen på torsdagen, eller onsdagen redan, kanske, med torsdagen låter rimligt, bara rent hur fort kan allting ha gått, vi vet inte. Men torsdagen den 23 augusti där, så spelar Kiss på Letangs dansstudio och spelar 5 låtar någonting. Och så ryktas det ju då, det här är gigget som han tycker att Gene tycker att Neil Bogart ser ointresserad ut. Så han går ner i publik, alltså ner, det är ju ingen scen, det är ett golv. Han går bort till Neil Bogart och tvingar honom att klappa. I en låt som antagligen är Life in the Woods, kan också vara Nothing to Lose, det vet vi inte. Men där och då tänker Neil Bogart, japp, det är precis den här attityden jag vill ha. Musiken kan jag ingenting om, men attityden vill jag ha. Och även Sean Delaney är och tittar på detta. Han har även hävdat att han var på Hotel Diplomat-gigget, men han är lite eljest i sina vittnesmål genom åren. Höllt i kokain och alkoholdimmer, så att det är inte konstigt. Så jag tar hans vittnesmål med 60-11 ton salt. Eftersom han var som Kiss-medlemmarna, inte vid sina sinnesfula bruk alltid. Men han var med i alla fall på showcase-giget, för det var där han bestämde sig för, någonstans här som han bestämde sig för att de här ska jag fixa. Och det gjorde han ju också, tack och lov. Han hjälpte till att strama upp dem. Så de kör sitt gig där, kör sina gig på The Daisy, och Neil Bogart säger ja och säger att ni får fortsätta köra era åtaganden, för de hade två gig på Coventry, tre gig faktiskt bokade på Coventry också, men det blev bara två för det sista blev inställt av oklar anledning. Men sen vill jag inte att ni spelar mer, för sen måste vi börja skapa ett band. Så det sista som händer där i augusti 73 är att den 31 augusti och sen den 1 september lirar Kiss på The Coventry. För sista gången som ett klubbband, för de kommer ju att spela på Coventry en gång till i december, men då är de inte längre ett klubbband, utan då är The Coventry ett farväl till klubbarna. Och de kommer inte att återvända dit förrän på skoj 15 år senare till klubbarna, några klubbar. Och det är det här som är så fascinerande, för om man då lägger man ut den här tidslinjen, så passar ju, även om då exakta datum inte går att få fram, när Kenny Kerner kom och hämtade demolådan, när han lämnade tillbaka den, när Neil sen ringde Bill, när Bill lyckades boka Letangs. Men vi hittar tidsspannet, och det är ju inte bortom all rimlighet att det är på måndagen efter Hotel Diplomat-giget de träffar Bill, att det är på helgen efter det som Kenny Kerner lyssnar på demon. Det skulle jag vilja hävda är vedertaget. Men däremot, när han hämtar lådan och när han sen hör av sig till Neil om det, det kan vi inte, det kommer vi aldrig få reda på exakt vilken av dagarna eller vilken av timmarna det var. Det är ju helt omöjligt idag att få reda på. Men att det var den helgen, det är ju, det finns ingen, det finns inget annat val, känner jag, när man tittar på det och det ligger utlagt. Samma med showcase-gig-datumet, att det måste vara innan The Daisy-giggen. Att de, nu ska vi smida mellan hästen och gris, eftersom Bill fick 30 dagar på sig att färdigställa det här kontraktet, eller sa själv att han ville ha 30 dagar. Så sånt här är ju superspännande, för det är när man tittar på det här sättet som man fattar att helvete, alla stjärnor radar upp sig på rad just vid den här tidpunkten. Det kunde ju lika gärna varit att Bill O'Coin inte gick denna gången heller. Det kunde lika gärna varit att Bill O'Coin sa ju ny för ett skivkontrakt och inte kände Neil Bogart, men däremot kände Leif Åkesson som hade kombinerad pizzeria och skivbolag någonstans. Men allting bara, det bara hände. Som om vore det meningen. Nu tror jag inte på det. Men det känns ju fan nästan så. Och sen efter att augusti tar slut så har ju en ny era i Kiss påbörjats. För att då har vi ju dels ett band på 4 personer. Sen har vi ett företag bakom. Nu har ju Gene alltid opererat Kiss som ett företag även innan det blev ett företag. Men sikta stort och skjut högt, som det heter. Och det är det här jag tycker är så otroligt fascinerande med det här bandet, att man kan plocka ut en månad så här och bara titta på hur fort allting gick. Och det går ju att göra senare också, men ju större bandet blir, desto mindre fort går det, därför att det tar ju väldigt lång tid att bygga Dynasty-scenen. Där kan du inte bestämma dig på måndagen att du ska ut på turné på fredagen, eftersom du måste bygga en scen som ska vara gigantisk. Så att det är klart att ju större de blir, desto mer problem eller desto mer framförhållning måste man ha och så vidare. Men det är inte sagt att det inte går fort ibland. Det finns ju många små beslut, som en sån grej på Unmasked, där pratar vi om när Carl pratade med Holly Knight till förra boken, att hon satt ju där i foajén i studion och Jean bara, kan du komma in och lägga en liten keyboardslinga kanske på en låt på vår nya skiva, och ja, kan jag väl testa. Alltså lite så, och helt plötsligt så har de keyboards på hela Unmasked-skivan, till och med ett keyboard-solo i Easy As It Seems och sådär. Så skivan tog en helt ny vändning, bara för att hon råkar sitta där just då, med en tidning i näven och vänta på att spela in med Spider eller vad det är. Det händer ju även skitstora band att sådana grejer händer, men det blir ju svårare naturligtvis eftersom det finns andra tidsplaner och andra krav och så vidare på sig när man blir större. Så det var väl egentligen det jag ville ha sagt om augusti 73. För det är ju alltså, jag vill ni tänka på det här nu. Det är alltså 50 år sedan, just exakt nu. Det här avsnittet släpps nu på morgonen, för er som lyssnar efterhand. Så har jag släppt det nu på morgonen den 10 augusti 2023. På dagen 50 år efter att Kiss spelade det här gigget som skulle ge dem ett skivkontrakt och skapa deras karriärer. Och 50 år innan var det 1923. Och 1923, om vi lyssnar på King Oliver's Creole Jazz Band med Louis Armstrong i och så vidare, och Lil Hardin på piano, absolut. Tänk att, vad hände på de 50 åren från 23 till 73? Det var det 25 de lirade. Jag tror fan de började där runt 23. De lirade några år bara. Det finns en jättefin dubbel-CD från Archaeophone Records med alla inspelningar av King Oliver's Creole Jazz Band. Leta upp den för helvete om ni inte har något annat för er. Fantastisk booklet med information om den tiden och så vidare också. Ja, förlåt, men alltså tänk vad som hände 23 till 73 och vad som har hänt 73 till 2023. Man kan hävda att det blev bättre de första 50 åren, sen blev det sämre nästa 50 år. Det bryr jag mig inte om att tänka på. Jag tänker bara, Jesus, vad hände? Vilken fantastisk tid. Så det var väl egentligen det jag ville ha sagt om Kiss i augusti 73. Och det var inte sista gången som jag pratade om det. Det var nog sista gången denna veckan. Nej, det var det fan inte, för mina kollegor. Den obildade pöbeln som inte lyssnar på den här podden, förutsätter jag. Jag ska fan berätta för dem på fikan på torsdag. Det här spelas alltså inte in den 10 augusti, jag spelar in den där innan. Men jag ska berätta för dem på fikan att idag har jag släppt ett avsnitt som handlar om det här, och det är för att det här hände. Så nu sitter ni här med ert kaffe och era planer på att gå på APT-möte. Och sen så får ni veta något fantastiskt också. Och så kommer de att himla med ögonen och så kommer allting vara precis som vanligt. Då ska jag ändra position. För jag får ont i benen. Ah, tack ska jag ha. Jag är äldre nu, då låter man så. Jag ber om ursäkt. Nej, det gör jag inte. Vad ska man göra? Jag kan inte göra något åt att jag blir äldre. Okej. Moscow Music Peace Festival då. Ja, för många så betyder det väldigt lite. För de allra flesta kanske ingenting. Men för några av oss så är det fyra ord som har en liten, lite guldskimmer över sig. För det är så här att det fanns på 80-talet ett land som i Helsingborgs Dagblad och Kvällsposten hette Sovjetunionen. Där fick inte hårdrocksband spela, visste man. Men mycket mer än så visste man inte när man var 10-12. Det var någonting med någonting, och folk som inte var som jag i huvudet, tyckte jag då. Så där. Men jag förstod inte så mycket mer av det. Fram till 1989, då en stor rockfestival skulle äga rum där. Vad visste jag då? Det enda jag visste då var att några av banden som spelade där kände jag till. Några kände jag inte till särskilt mycket, och något kände jag inte till alls. Men Super Channel hette en tv-kanal som vi hade i Sverige, eller i alla fall i Helsingborg. Ja, det var ju Sverige då också. Och på Super Channel så visade man en sammanfattning av någonting som verkar vara en hårdrocksfestival i en stad som heter Moskva, som ligger i Sovjetunionen. Gigget, jag vet inte om det visades det, gigget ägde rum under två dagar. i augusti 1989. 12 och 13. Och det bör väl ha varit, ja det kan ju faktiskt ha varit våren 90 eller något som det här visades. Jag har ingen aning om jag ska vara ärlig och jag tänker inte ens gissa. Men det som hände var att man fick se band som spelade på en stor festival eller en gigantisk stadium, vad hette den? Central Lenin Stadium i Moskva. Och band som jag faktiskt kände till lite grann, Motley Crue var ju där. Skid Row var där, de gillar jag också. Bon Jovi var där, de kände jag till lite grann. Scorpions var där, de gillade jag. Och sen var det något som hette Cinderella som jag inte hade en aning om vad det var. Det var något som hette Gorky Park som jag inte heller hade någon aning om vad det var. Och sen var där Ozzy Osbourne. Det här var ju en, Ozzy Osbourne var ju en, det blev ett avsnitt om Ozzy också framöver. För det var en artist jag inte hade någon jätterelation till alls på den tiden. Jag hade inte upptäckt Black Sabbath och jag visste att han var utklädd i varulv några år tidigare i tidningen Okej. Och jag visste att han såg ut som mormor under några år där kring 86, 87, 88 på vissa fotosessioner och så. Men det gjorde ju å andra sidan Kiss också. Så att, men jag visste inte vem han var, jag visste inte vad musiken var för någonting. För det var inte, han ingick inte i min sfär av kompisar och så vidare. Utan det dröjde ytterligare några år innan jag så att säga, upptäckte honom. Han kan faktiskt ha varit i samband med det här när jag tänker på det. För här vid denna tiden kom den här EP:n också, Just Say Ozzy. Och den köpte, jo men den köpte jag nog, den kom ju, den inspelade 89 så den kom väl 90. Så den kan ha varit samma med detta som jag faktiskt upptäckte honom. Men jag har för mig att jag inte visste riktigt vem han var när jag såg detta programmet. Men jag tittade på Skid Row. Skid Row tyckte jag var skitbra. Och det var de ju också på den tiden. Det var ju första plattan och så det året som de för mig levererade som allra bäst. Och sen så Cinderella minns jag inte ens att jag såg, om jag ska vara ärlig. Jag minns inte att de, jag minns ju att, jag vet att de spelar för jag har den här Blu-ray, triple Blu-ray med alla jäkla vinklar och sånt. Men jag tittar på det idag och bara, såg jag ens detta? Jag kanske spelar in allt det här och så spolar jag förbi dem för jag inte visste vem de var. Sen kom Bon Jovi och där var några låtar jag kände igen i alla fall. Jag hade väl hört Wanted Dead or Alive och Living on a Prayer liksom. Sen Blood on Blood visste jag nog inte riktigt. Men det kunde vara för någonting. Men det har jag lärt mig efterhand. Det är ju också en bra låt. Sen har vi Motley Crue. De var ju på sin topp här. Det här var ju sista året som de gick och lyssnade på. Och när de får en timme på sig och kör en setlist som ser ut som den gjorde här 89. Då är de ju skitbra. Det kommer jag inte ifrån. Men sen blev det värre. Gorky Park hade jag aldrig hört talas om. Det var ett ryskt band och de hade en låt som heter Bang. Som var med på tvn. Tell me yes and let's feed the fire. Jag köpte faktiskt den skivan på Ginza sen. Kommer jag ihåg nu när jag tänker på det. På LP för 10 kronor. Och så lyssnade jag på den låten Bang en gång eller någonting. Och sen så lyssnade jag aldrig på dem i livet igen. Och det är ju, ja, det ber jag bara för att tacka för till mig själv. Att jag hade den förnumstigheten. Att inte bry mig om det där. För det var ju poänglös musik. Men det var ju roligt för dem att få spela på en stor scen. Jag undrar vad det blev av dem. Om de fick jag tillbaka till avokadoskalningen de med. Och så Osborne efter det minns jag inte jättemycket. Jag minns det här Carmina Burana-introt när han sprang ut. Och sen så var det någon låt som jag kanske kände igen. Jag tror det projicerade minnen för att jag har tittat på det i efterhand och tyckte det är skitbra. Ozzy 89 var ju skitbra. Zach Wilds första turné. Geezer på bas och jäklar vad bra de var. Och så Scorpions på det såklart. Scorpions är alltid bra. De har jag tyckt om men inte samlat på så länge jag kan minnas. De var även med på det här Heavy Metal Marathon eller vad det hette. 83 med Maiden och Priest och allt det där. Det är samma där. Där lirar ju Krokus och Quiet Riot. Jag minns inte det alls. Def Leppard att de skulle ha varit med. Jag minns att jag tittade på Maiden för det tittade jag i sönder. Jag spelade in tv-programmet och så tittade jag sönder Maiden. Jag minns Judas Priest. Och så var ju Ozzy där också. Han minns jag inte heller alls. Men Scorpions var där. Och det minns jag. För de är alltid bra. Så att det här tittade jag på. Moscow Music Peace Festival. Och sen har jag aldrig fattat. Genom alla år. Hur fan det hängde ihop. Det är 2 dagar. Ja, och det är ju många band. Men körde de hela sina såna här headline-set? Eller, för i så fall är det ju då att de måste ju Bon Jovi och Scorpions och Ozzy ha lirat ena dagen och Motley och Skid Row och Bon Jovi lirat andra dagen. Så, nej, det verkar faktiskt vara så att eftersom många av banden spelar ju i dagsljus dessutom, det är väl Bon Jovi och Scorpions som du börjar skymma lite på. Så det verkar nästan ha varit så här, och det här är det säkert folk som vet, jag har inte lyckats få fram det ens idag. Rena fakta. Jag har tittat på setlist.fm, jag har googlat. Och jag har ju fattat nu, eftersom jag har fått den här triple Blu-ray, där vi faktiskt har på Blu-ray nummer 3, Motley Crue Day 1 och Day 2. Det är två skilda pro-shots. Och på Day 1 har vi hela giget och då lirar de en timme. Och på Day 2 då saknas de två första låtarna, men det är samma setlist i övrigt. Och då är det väl så att alla banden lirade en timme var, typ. Och så lirar de samma set båda dagarna. Men det är bara Motley som vi har, som jag har ju fått tag i, eller det här är faktiskt en deluxe edition från 2021, bootleg så det skriker. Det är bara Motley som det finns två dagar med. Så det andra är väl hopklipp, gissar jag, från båda dagarna, lite som man har gjort på köpfilmer och sånt i alla år. Men jag vet faktiskt inte riktigt. Det enda jag vet är att det är ju fortfarande jävligt roliga spelningar att titta på. Om man tittar på Cinderella verkar vara ett helt gig, för det är många låtar. Ozzy Osbourne verkar också finnas ett helt gig. Men sen är det då Canadian TV Broadcast med Bon Jovi. Då är det lite andra låtar än det som var på den första vanliga. Det kom ju en köpfilm och köp-DVD som jag gissar var liknande det som gick på Super Channel. Och sen är det bonus footage not on the official release. Då är det fler låtar. Och sen är det tredje disken. Då har man då Motley Crue Day 1, Motley Crue Day 2. Jag vet inte varför just Motley har kommit som att här finns två gig. Varför har vi inte oss i två gig eller Scorpions två gig? Det vet jag faktiskt inte. Och lirade band som Skid Row, Cinderella, lirade de verkligen båda dagarna? Det kanske de inte gjorde. Det kanske var de större banden som lirade. För Cinderella och Skid Row, de kanske inte tillhörde de största banden där. Det vet jag inte. Jag bara pratar för att låta munnen gå. Men det har ni ju redan räknat ut. Jag älskar verkligen de här giggen. Jag älskar de här. Publiken är ju väldigt uppskattande. Och de hade nog varit uppskattande för vilket band som helst. För det här är det första hårdrockspelningen i Ryssland. Eller Sovjetunionen då, någonsin. Sen åkte ju både Yngwie Malmsteen dit och spelade in en liveskiva i Sankt Petersburg. Va? Leningrad heter det då. Och sen så åkte Black Sabbath dit på hösten och spelade i både Moskva och, ja, det var också Leningrad väl. Och då finns det två pro-shots med Black Sabbath där från den turnén. Och där har vi övergången där till nästa del. Ja, men det har vi väl. För jag vet inte vad jag skulle säga mer om Moscow Music Peace Festival. Ni märker det här, det har ju aldrig blivit ett helt avsnitt. Då skulle man behöva gå igenom liksom spelfel och så vidare, om det finns sådana och låtlistor. Jag vet ju inte så mycket mer om det, mer än att jag älskar den festivalen passionerat för att den ägde rum. Det var Doc McGee för övrigt som iscensatte den, Kiss Managers and Reunion och framåt. Men vi tar övergången då, som tack för visat intresse så tar jag min egen övergång där. Eftersom Black Sabbath lirade på Headless Cross-turnén i Moskva, så då är vi ju på Black Sabbath med Tony Martin. Och eftersom Kiss 73 var i augusti, det var det jag pratade om, och Moscow Music Peace Festival augusti 89. Vad har vi på augusti med Black Sabbath? Vi har bara en känsla. Och det är så här, Sverre, ständigt denna Sverre. Jag lärde känna honom någonstans på våren 93 kanske. Nej, vänta. Jo, det måste ha varit våren 93, så knackade jag på hans dörr. Och lärde känna honom och han öppnade mitt sinne för så fruktansvärt mycket då, så att det var helt obegripligt. Bland annat sånt som man inte fick lov att tycka om, för nu hade jag då umgåtts med lite äldre, Sverre är också äldre, han är 10 år äldre än mig, men jag hade umgåtts med ännu äldre personer som ju visste att Black Sabbath med Ozzy var den enda bra Black Sabbath till exempel och så vidare. Här har vi då en människa som inte brydde sig om sådana konventioner utan som hade helt egna åsikter om allting, och det var ju väldigt häftigt. Så när han då spelade låtar som Headless Cross och sånt för mig, bara det här, ju skitbra, ja det är Black Sabbath. Bara, ja det kan ju inte vara, det låter inte alls som Paranoid. Och så spelade han in Headless Cross och Tyr till mig på någon form av kassett som jag hade när jag cyklade till gymnasiet sen. Och där och då bara fattade jag att okej, okay, nu får jag nu skärpa mig här, jag kan inte bara lyssna på Ozzy Sabbath. Det verkar ju finnas mer. Och helt plötsligt så upptäckte jag Dio Sabbath och Gillan Sabbath och Seventh Star och allt vad det heter. Så det var ju tack Sverre. Igen och igen och igen och igen. Och det har satt sig liksom. För sen, det som hände sen var att på våren 94 släpptes Cross Purposes. Som blev den näst sista skivan med Tony Martin. Och när jag köpte den på Söder CD så då köpte jag den ny. För då var den nya Black Sabbath-skivan. Då var jag med. Därför har den ju också en speciell plats i mitt hjärta. Dels för att jag tycker den är en skitbra platta. Och dels för att den kom ju så himla rätt. Jag hade precis upptäckt det här, den här varianten av bandet. Och så kommer det en ny skiva som dessutom är bra. Liksom. Det går ju inte att värja sig emot. Så jag hade ju lyxen att få, eller det som då hette oturen på 90-talet. Så jag var ju med om oturen men också lyxen att vara med om när alla de här små, stora banden blev små. Så jag fick ju sett Tony Martins Sabbath 2 gånger. Först på Karlshamn Rockfestival. Då hade en platta som heter Forbidden kommit och den ska man ju avsky. Bara för att det är en låt som heter Illusion of Power där typ Ice-T gästar. Men då har man ju inte lyssnat på hela skivan. För då hade man lyssnat på hela skivan så hade man ju hört en låt som heter Rusty Angels. Och en låt som heter I Won't Cry For You som spelades live kanske bara en enda gång. Som är skitbra Tony Martin Black Sabbath-låtar. Sen är produktionen värdelös, men det är ju 95. Allting var värdelöst 95 produktionsmässigt för ingen brydde sig om hårdrock längre. Så att helt döma ut den plattan, då har man inte lyssnat på den. Då har man bara retat upp sig, för den ligger först. Den dåliga låten Illusion of Power ligger först. Och den skulle ju legat sist såklart. De skulle öppnat med Rusty Angels eller, ja, den hade nog varit bra att öppna med. Strunt i det. Jag var i Karlshamn 95, det var andra gigget med Forbidden-sättningen. Och då hade de spelat 10 dagar innan eller någonting i Esbjerg. Och där finns bara en låt från det gigget och det är Paranoid. Så där vet vi ingenting om vilka låtar de körde, ingenting om hur det lät mer än att de körde Paranoid. Men så såg vi Karlshamn då, jag såg Karlshamn. Och fick ett kort Black Sabbath-set på 80 minuter. Jag fattade inte riktigt varför det var så kort. Men jag var ju otroligt lycklig. Däremot fick jag inte höra någonting från Cross Purposes. Det gjorde mig lite ledsen därför att de var inte i Sverige på den turnén. På Cross Purposes gjorde de en Europa-turné men bara i Finland hamnade de här uppe. Och det fanns ju inte på kartan för en 17-åring att ta sig dit. Inte denna 17-åringen i alla fall. Så jag fick aldrig sett dem på den turnén. Men låtlistan där är ju helt fantastisk. Det är den första riktigt retrospektiva låtlistan Sabbath gör. De hade ju nafsat, alltså Tony Iommi har alltid varit bra på att plocka lite udda låtar och så. Redan 83 med Ian Gillan körde de Rock'n'Roll Doctor och hela den. Och sen körde de även riffet på Supernaut. Och sen har vi ju Seventh Star-turnén såklart i England när de kör Die Young. Och Symptom of the Universe och lite, alltså helt makalösa setlist. Men det har gjort ett annat avsnitt om. Men sen efter det så blev de lite sämre. Tony Martins första turné var Eternal Idol 87. Det är en ganska stel setlist. Det är några udda låtar från Eternal Idol. Born to Lose och Glory Ride kör de. Och titel, eller spåret The Shining också. Men i övrigt, vad gäller gamla låtar så både där och på Headless Cross och Tyr-turnén 89 respektive 1990 så var de väldigt tråkiga för de gamla fansen som ville höra något obskyrt gammalt. Däremot så körde de ju rätt så, de körde Devil and Artery från Headless Cross. Och från Tyr körde de ganska många låtar på första giget, men de skrotade de flesta av dem sen. Anno Mundi körde de och de körde väl Lawmaker också och någon till. Men framförallt så körde de inte så mycket obskyrt gammalt. Sen kom Dehumanizer i vägen och då körde de ju bara Dio Sabbath och Ozzy Sabbath. Inget Tony Martin alls. Men sen kom 94 och det som hände då det var att Tony Iommi rotade lite i låtskatten och de plockade fram The Wizard från första plattan. De plockade fram Into the Void för första gången som 71 och Sabbath Bloody Sabbath och Symptom of the Universe. Sen kör de då även nya låtar såklart och så vidare. Men på Forbidden-turnén 95 så fick vi fick Sabbath Bloody Sabbath i Karlshamn och sen fick vi The Wizard vilket jag idag är otroligt glad för. Och When Death Calls, det var en obskyr Headless Cross-låt som inte var körd sedan 89 eller 90. Så det var ju ändå coolt. Men det var en kort setlist. Jag gick därifrån glad, jag hade träffat hela bandet och var lycklig och så vidare. Men jag tänkte, varför körde de inte ens Heaven and Hell? För det gjorde de inte. tack och lov kom de tillbaka, och på hösten var de i, gjorde de en Sverige-turné. Så jag såg dem på Mejeriet i Lund, alltså det lilla, lilla mejeriet där jag själv hade spelat i en musiktävling ett halvår innan. Där stod Black Sabbath. Och det är det jag menar om att då var det fruktansvärt på sitt sätt att bara helvete, varför måste de spela här? Men nu är det ju fantastiskt att ha sett Black Sabbath på Mejeriet i Lund. Och då hade de, då la de till någon Forbidden-låt. I Karlshamn körde de Rusty Angels och den här I Won't Cry For You. Och det är det enda belagda gången de någonsin körde den låten. Den kan ju ha varit spelad i SBI också, det vet vi inte. Men den är inte spelad på hela resten av Forbidden-turnén. Men den var borta i Lund, och då fick vi istället Kiss of Death och Get a Grip, tror jag. Nej, Can't Get Close Enough och Kiss of Death. Get a Grip körde de i USA. Det är ingen bra låt på Forbidden, Get a Grip, så den kan ni skippa om ni vill. Men i alla fall, vi fick Heaven and Hell, tack och lov. Så där satte han tonen, Tony. Det blev ju 110 minuter den turnén istället för 80. Så vi fick en halvtimme där. Vi fick någon extra låt till. Var det Mob Rules? Nej, den kör de kanske. Ja, vi fick någon låt till i alla fall. Så det blev längre gig på höstturnén. Och vi fick framförallt Heaven and Hell. Det var ju otroligt att vi inte fick den i Karlshamn. När man nu tänker på det, att de headlinar men bara körde 80 minuter. Så jag hade den turen och fick se Tony Martin Sabbath, och det är jag väldigt, väldigt glad för. Och förra året var jag på Sweden Rock och så Mercyful Fate. Det var det enda bandet jag ville se, och jag kände då att okej, nu är det sista gången jag åker till Sweden Rock. Jag gör det för King och Mercyful denna gången, jag gör inte det fler gånger. Och där finns inga andra band jag är beredd att åka till Sweden Rock för det har blivit för dyrt och för tråkigt för mig. Men så tänkte jag nu på sommaren här, jo, det finns ett band, om det inte fanns någon annan möjlighet att se dem, så skulle jag åka till Sweden Rock. Och det är Tony Iommi och Tony Martin som spelar bara Black Sabbath-låtar från Tony Martins tid. Om de döper sig till Headless Cross så kör de bara Tony Martin-låtar. Jag skulle åka var som helst i hela Europa för det, jag skulle allra helst vilja se det inomhus. Men om de bara gjorde ett enda gig i Europa och det var på Sweden Rock, då hade jag åkt dit. För det hade varit värt det för mig att se det, bara för att få se det. Men allra helst hade jag velat se det inomhus i en hall där ljus och sånt hade kommit till sin rätta. Vad vill jag ha sagt med det här? Ja, det vet jag väl inte. Jag har lyssnat på musik. De finns ju inte på Spotify, de här plattorna. Så man får ju konsultera sin kompis med internet och se om han kan hjälpa en att lösa det här dilemmat på något sätt. För det kan han ofta om man har internet. Och så att jag har plattorna i min telefon nu och lyssnar igenom dem. För det ska ju eventuellt komma en Tony Martin-box sanktionerad. Och då kanske plattorna släpps på Spotify för er andra också. Och så hoppas vi ju på något kul extra material. Men jag vill inte ha så mycket sagt egentligen. Jag vill bara prata om ett Black Sabbath som för många är så långt från Black Sabbath man kan komma. Men för mig är det tvärtom. För så tycker ju många om Kiss med Crazy Nights och The Elder. Men jag tycker att det visar snarare på att här har vi ett band, en artist som vägrar låta sig hämmas av konventioner utan som faktiskt testar nya grejer. Och jag har ju hellre, alltså för mig, Black Sabbath är ju Tony Iommi och ingen annan. Det finns en artist som kan bära det namnet och det är han. Ozzy var ju inte med på hur många år som helst. Bara för att att de nu äger namnet Black Sabbath, det skiter jag i. För Ozzy är ju inte synonymt med Black Sabbath, han är en viktig del av det, men han har ju till och med lyckats åstadkomma den sämsta plattan med bandet, vilket ju är, som alla vet, är Never Say Die. Så viktig del av bandet, men den enda som för mig kan bära upp namnet Black Sabbath oavsett bandmedlemmar, det är Tony Iommi, för det var han som bar bandet när ingen annan ville bära det. Och sen kan man komma i efterhand då och tycka att det ska vara originalsättning. Men det där lever vi med, både med Kiss och Deep Purple och alla andra. Så att det går bra att ha de åsikterna också. Men ni kan lyssna på de skivorna så kan ni vara nöjda med det. Men några andra av oss, vi uppskattar ju de här utsvävningarna som vi har blivit bjudna på. I och med Seventh Star då, som jag tycker är en av de bästa Sabbath-plattorna. För att jag tycker den tiden är så fantastisk. Och Ray Gillen är så fantastisk. Och Glenn Hughes på skiva. Fantastisk. Men Tony Martin Sabbath som då är så, som är lite utskällt och framförallt lite bortglömt. För det har det ju blivit. Tony Martin Sabbath har ju blivit bortglömt mer än någon annan era egentligen. eftersom de inte går att lyssna på. För vi kan till och med lyssna på, vi kan lyssna på The Eternal Idol, den ligger ju på Spotify, men det är ju också den enda. Så tänk om nu vi kunde få den här boxen och liksom ge Tony Martin Sabbath en resurgence innan det är för sent. Och med för sent menar jag innan Tony Iommi dör. Tänk om de kunde göra, släppa den här boxen ut på Spotify, släppa till nästa år Once in a Lifetime, Headless Cross, Headlining Wacken, Headlining Sweden Rock, Headlining, och så spelar de på KB-hallen i Köpenhamn och Helsingfors och Oslo, så jag kan åka runt och se dem inomhus. Och så får vi samma, de heter Headless Cross, så de behöver inte köra Paranoid och Iron Man eller Heaven and Hell, utan de kan bara köra, de öppnar med Headless Cross. Och sen får vi Anno Mundi och så får vi Cross of Thorns. Jag har ju inte fått så många låtar från den, jag ska prata om det strax. Eyewitness från Cross Purposes vill jag höra live. Jag vill höra Sabbath Stones ifrån Tyr. Jag vill höra Devil in Daughter och Lawmaker. En låt som var lite svår, Call of the Wild på Headless Cross. Den spelades bara 7 gig eller något sånt i början av USA-turnén 89. Den är ju poppy som fan, men jag vet inte, jag gillar den. Den är ju jätteglad i verserna. Sen blir den lite dramatisk i refrängen. Bortglömd liten pärla skulle jag faktiskt säga. Och sen så vill jag ha, för Eternal Idol är väl den platta jag tycker är svagast. Några bra låtar, Shining är skitbra, låten Eternal Idol är skitbra, men där är några rätt, jag kan faktiskt inte ens nynna på Scarlet Pimpernel om det var sista dagen. Det borde jag göra något åt, jag får ta och lyssna på den också faktiskt. Och sen skulle jag, de borde köra, bara för att ge Forbidden en ny chans, kör Rusty Angels och I Won't Cry For You. I Won't Cry For You är faktiskt, det är ju riktigt bra till att vara den tidens Sabbath liksom. Så att ja, det gigget på 90 minuter hade jag gladeligen sett. Jo, så här är det. 2006 gjorde Tony Martin 4 spelningar i Sverige. En av dem var i Växjö på Folkets Park och vi var väl 50 pers i publiken. Han hade med sin son på gitarr som hade lyckats få till en ton som liknade Tony Iommi så mycket att jag faktiskt berömde honom efteråt. Och då menar jag inte Tony Iommi à la volym 4 Master Reality, utan Tony Iommis 80-talston, 90-talston. För de körde då, då var det nästan bara låtar från Tony Martin Sabbath. Det som var annorlunda var att de körde War Pigs och de körde Children of the Sea som en hyllning till det andra Black Sabbath, och sen körde de Scream som en egen Tony Martin-låt. Men utöver det så fick vi ju då, för er som inte, jag kan rabbla låtlistan, det är faktiskt värt det. Då fick vi sjukt obskyra Black Sabbath-låtar som vi aldrig har fått igen. Och sen fick vi då, det var dessutom Jeff Nichols på keyboards och sång, extra sång. Så vi fick Lawmaker, Devil and Daughter, Eternal Idol. Och så fick jag 3 låtar i rad från Cross Purposes. Hand That Rocks the Cradle, som de själva aldrig körde på den turnén. Dying for Love, som de aldrig körde på den turnén. Och Eyewitness. Och sen fick vi Odin's Court, Valhalla, When Death Calls. Och så The Shining och Headless Cross. Det var en egen låt till, säger jag, Racing Hell. Det hade jag glömt. Men ändå, vilket jävla gig. Alltså byta ut de där 2 egna och 2 gamla Sabbath-låtarna mot 4 andra Tony Martin Sabbath-låtar, så har du en setlist som knäcker allt annat som skulle kunna tänka sig att ställa sig på en scen nästa år. Och det här fick jag då se på Folkets Park i Växjö 2006. Det blev, jag spelade in också, det är en av de ytterst få inspelningarna som finns. Så den finns ute. Jag borde fan kolla om det. Jag borde lägga den på YouTube. Jag har inte lagt den där själv, men den borde ligga där i bra kvalitet, för den låter bra också. Så att alla får höra Dying for Love från Cross Purposes. Så jäkla bra låt, och så får man den live. Det var en fin tid, en fin spelning. Jag träffade Tony Martin efteråt där. Jag träffade honom 95, både i Lund och Karlshamn. Så träffade honom här efteråt och pratade. Han var så jäkla vänlig. Och jag hade med hans soloplatta, den här Back to the Front, eller vad det nu heter. Och han blev helt så, denna har ju inte ens jag själv. Den är skitsvår att få tag i numera. Så signade han den jättetrevligt och sådär. Och Jeff Nichols var jätteglad också. Man bara, varför blev det inte mer med er med Sabbath? Varför blev det bara oss i scen? Liksom, det var ju coolt att de återförenades med oss ju, men nu kunde ju, ja, det är samma som med Kiss. Det var ju kul med återföreningen, men sen kunde de ju kört Kulik och Singer i 10 år till. Men. Så det var också Det var fint att få höra de här obskyra Sabbath-låtarna. Det är också en sån, om nu inte Black Sabbath lirar, eller om de inte får Tony Iommi att lira så, varför har inte Tony Martin lirat på Sweden Rock? Det är väl ett ypperligt namn till att köra en sån här setlist klockan 8-9 på Rockstage innan en headliner en kväll. Jag fattar att han inte kan headlina även om det hade funkat bra för mig, men vad kan han kosta liksom? Det är nog min högsta dröm. Jag jagar inte hårdrockskickarna eller 2023 längre, men skulle jag jaga en så är det faktiskt den. Jag skulle vilja se Tony Martin och Tony Iommi på en scen ihop en sista gång och så spela de låtarna, för jag hade inte vett och uppskattade fullt ut när jag var med om det. Jag är tacksam för botläggsen, jag kan lyssna på både Lund och Karlshamn när jag vill och då Växjö. Men jag hade inte vett att uppskatta det när jag stod där. Och jag skulle vilja stå där en gång till och höra trummorna till Headless Cross dra igång. Det hade varit så jävla häftigt. Make it happen, ni som bokar konserter. Jag kan komma och inledningsföreläsa gratis. Det tar jag inte betalt för. Det lovar jag. Kör en svensk föreläsning så har vi... Tony Martin lirar låtar sen. Jag kan köra med Tony Martin också. Vi kan köra tillsammans, prata om tiden och sen spelar han med ett band och kör låtarna. Var som helst i hela Sverige. Jag är beredd att åka gratis för det om någon fixar det. Holy Haparanda. Ja, men det blir ju ett avsnitt ändå. Triple and Touch. Lite Kiss 73. Lite Moscow Music Peace Festival. Det blev väl en passus. Jag hoppas någon uppskattar. Men om någon uppskattar det så... Alltså, skit i vad jag har sagt. In och titta, jag tror det finns väl klipp på YouTube och så vidare. Och det finns en trippel Blu-ray. Det som finns på den är, jag kan läsa upp det. På första Blu-rayn, jag gissar att det är den som är den vanliga köpgren. Där är det Skid Row, Cinderella, Bon Jovi och så Jammet på kvällen. Och sen är det Motley och Gorky Park och Ozzy och Scorpions och så Jammet. På DVD 2 är det Cinderella, vad som verkar vara ett helt gig. Ozzy, vad som verkar vara ett helt gig. Canadian TV Broadcast med annorlunda låtar med Bon Jovi. Och hela Jammet rakt av. Och sen står det då bonus footage, not on the official release. En låt med Cinderella, en låt med Ozzy, fyra låtar med Motley, två med Scorpions och så vidare. Rock and roll alternative version. Och sen sista gigget, eller sista disken är Motley Day 1, Motley Day 2. Och MTV special, 2 timmar. Den kan det ju ha varit som visades. Fast det var ju på Super Channel jag såg det. Eller var det där jag spelade in det? 2 timmar lång special i alla fall. Det borde kunna vara den faktiskt. Och sen var det MTV Headbangers Ball, en special 89 står det, men Interview from the Magic Bus. Men den, jag vet inte om vi hade MTV, för det fick vi 87 tillsammans med allt andra, men jag kanske inte hade koll på Headbangers Ball redan 89, eller hade jag det? Tiden, din rackare, du bara suddar ut alla minnen en efter en. Men i alla fall, det så att det finns en snygg samling Blu-ray på Moscow Music Peace Festival som man kan leta efter. Det är så svåra såna här, vad de nu heter, de filerna. 0001.iso. Nej, inte ISO-filer, de heter något TS eller något sånt heter de. Svåra filer. Jag kan inte bränna Blu-ray själv, men jag har ju ingen bränd fysisk media längre. Jag tittar på allting i datorn och så drar jag in en HDMI-sladd som jag sätter in i en smart-tv, så får man full upplösning där liksom. Funkar skitbra för min del. Så det är Kiss 73, Moscow Music och så Tony Martin. Oh, Tony Martin. Imorgon ska jag gå till jobb och då ska jag lyssna på Tyr. Grejen är, alltså där är ju, jag tycker inte att alla låtarna är bra på de här plattorna. Jag tycker att plattorna är bra som skivor. Men inte, alltså, ska man då nitpick Nightwing så är, ja, den är ju för sig rätt bra. Men Black Moon var inte jättebra, det kan jag inte påstå att jag tyckte. Nu när jag lyssnar igen och sådär. Och imorgon när jag ska lyssna på Tyr, då vet jag att det är någon låt som är lite småglöttig eller så. Men inte, som bara inte fyller min kvot av fisighet. Men den är där ändå, och plattan är bra. Det, ibland får ju helheten vara viktigare än de enskilda detaljerna. Det är därför vi lyssnar på hårdrock. Annars, vem skulle annars kunna lyssna på Scorpions liksom? Om alla låtar skulle vara bra. Det hade varit jobbigt. Herman Rarebella, I'm looking at you. Nåväl, ja, det var väl vad jag ville ha sagt med det här. I augusti 73 så hände det festliga grejer med Kiss. I augusti 89 var det en festival. Och i augusti 2023 så sitter där en 46-åring och minns allt det här. och tänker lite på när denna 46-åring var 10 och 12 och var med om en massa grejer. Himmel och pannkaka. Som alltid, tack för att ni har lyssnat på det här. Det kommer fler såna här poänglösa avsnitt. Men nu har jag bokat. Septemberavsnittet är bokat, jag vet vad det ska bli. Och oktoberavsnittet är också bokat. Och sen blir det ju ett Halloweenavsnitt. Oj. Det, då blir det utflykt, eller utflykt. Jag har ju fortfarande skyldig alla en utflykt, jag har tjatat om länge nu, men det är svårt att få ihop. Vi är människor med olika former av tid att passa och man får ta det som det kommer. Så att en vacker dag kommer den utflykten också. Men vi prioriterar hälsa och liv framför allting annat och så tar vi det därifrån. Men tills dess, dra igång Headless Cross på vansinnigt hög volym så att alla grannarna blir påminna om att det en gång i tiden fanns ett band som heter Black Sabbath som inte bara skrev Paranoid och Heaven and Hell utan även annan fantastisk musik. Ta hand om er. Krama varandra i trafiken. Och var snälla mot varandra. Framförallt på internet. Så hörs vi om en månad igen. Och nästa gång. Om inget oförutsett händer. Så är vi i havet. God afton.